Nu denna vackra förmiddag tänkte jag få ta upp frågan vad öronen ska användas till och hur. Vad är öronen bra emot? Vi ska gå till Johannes första brev och läsa en kär och ofta citerad vers, nämligen det första kapitlets sjunde vers. Första Johannesbrevet 1:7. Johannes första brev 1:7. Men om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus och hans son renar oss från all synd. Jag tror det ligger en stor hemlighet i det här. Nu är vi där igen. En stor hemlighet. Gemenskapens hemlighet. Man möter inte sällan kristna som säger så här att asch, Jesu blod rinner inte alls från all synd, titta på min bara. Jag kommer aldrig loss ur mina förfärliga gamla vanor. Och då är det ju naturligtvis så här att färdiga blir vi inte förrän Herren är tillbaka. Det slutliga och det fullkomliga hör inte denna tiden till. Men ändå är det ju något av församlingens triumfbudskap att det finns en förändring. Och att den är fullt åtkomlig och fullt synlig här och nu. Men eftersom målet handlar om gemenskap, den slutliga reningen och den slutliga förändringen, den finns innesluten i den fullkomliga gemenskapen med Kristus. När ingenting längre skiljer oss åt, då är hans rättfärdighet också i dess fullhet verklig i mitt innersta. Men samtidigt är det så här att reningen och förändringen här och nu är också innesluten, så att säga, i gemenskapens dimension. Om vi vandrar i ljuset, då har vi gemenskap med varann. Och då i sin tur ska vi finna att Jesu blod renar från all synd. Det här har funnits som en tradition i kyrkans historia i form av bikt och avlösning. Alltså att det finns en annan kraft, en annan frigörelse i en människas liv om hon tar steget att lägga fram sitt liv för en medmänniska. Alltså om vi inte vandrar i mörkret i den meningen att vi döljer en massa för varandra, utan att vi faktiskt vågar, så att säga, ta steget in i gemenskapen på den punkten där det verkligen är smärtsamt att också visa upp det man skäms för, visa upp det som är ens ynkedom, kanske till och med det som är ens medvetna och avsiktliga överträdelse. Därför att när vi gör det och bekänner ett beroende av varandra, då tror jag vi kommer att också få upptäcka hur djupt förvandlingen kan gripa i våra liv. Jesu blod renar från all synd. Och det ligger, så att säga, till en del inneslutet i gemenskapens villkor det här. Paulus skriver om precis samma sak i 6:e kapitlet av Galaterbrevet. Vi ska läsa där de första 6 verserna. Galaterbrevet 6 från början. Bröder, om någon ändå skulle ertappas med en överträdelse, ska ni som är andliga människor visa honom till rätta. Men gör det med ödmjukhet och se till att du inte själv blir frestad. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Den som menar sig vara något fast han ingenting är bedrar sig själv. Var och en ska pröva sina handlingar och söka skäl till stolthet enbart hos sig själv och inte hos andra. Var och en måste bära sin egen börda. Men den som blir vägledd i ordet ska ha samma del som sin vägledare i allt som är gott. Bär varandras bördor så uppfyller ni Kristi lag. Det står inte gör tjänster åt varandra så uppfyller ni Kristi lag. Det är fint att vi gör tjänster åt varandra. Men när grannen är i Australien så kan du mata hans fiskar till exempel. Det är fint att du gör det, så överlever fiskarna. Han kan inte ta med sig firarna dit. Men när det talas om bördor här så är det något annat. Det var våra bördor han bar. Våra smärtor, den la han på sig. Här handlar det om syndens börda. Bär syndens börda åt varandra, så uppfyller ni Kristi lag. Det är en väldig hemlighet, en stor hemlighet. För hur gärna önskade vi inte att det var så här, att helgelsen var en väldigt privat affär mellan Gud och mig. Oj, 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 ingen ska få veta om vad jag kämpar med, utan Gud, vi pratas vid i all hemlighet. Vi har en liten hotline här, en liten alldeles avgränsad kanal som ingen människa får veta någonting om, och du och jag, vi ska fixa helgelsen ihop. Ja, utan Herren går det inte. Men så säger Herren, jag vill gärna förändra ditt liv. Men jag vill få göra det genom dina syskon. Ja, men det kan väl inte vara nödvändigt, säger vi. Vad ska det tjäna till? Det är ju bara en omväg. Nej, säger Herren. Du, om du måste ta emot din helgelse genom någon annan, så kan du inte sen stå och skryta med din helgelse. Fiffigt. Utan du vet så väl, om du fått den genom en annan människa ifrån mig, då vet du så väl att det var en gåva. Om vi säger så här, god vänner, att en viktig beståndsdel i det vi kallar synd är den mänskliga stoltheten. Och det är ju stoltheten som gör att vi tycker att det här är lite svårt och känns lite känsligt. Men om vi tänker också så här, att det vi kallar rättfärdighet, och det är motsatsen, det är ödmjukhet. Ja, säger du, jag ska satsa på rättfärdighet, jag ska bli ödmjuk. Och du sätter igång, och rätt vad det är så är du ödmjuk. Åh, tänk, jag är ödmjuk. Och genast börjar du se dig omkring, ni kollar väl alla att jag är ödmjuk. Och du har ju stoltheten dratt det längsta strået. Att ha sin stolthet i att vara ödmjuk. Det är ett ganska komplicerat kapitel. Det är fariseismens grundkomponent. Och den kommer vi aldrig ifrån så länge vi menar att helgelsen är en enmans affär ihop med Gud. Men Gud har alltså sin egen ganska intressanta lösning på det här. Han säger, jag vill gärna förändra ditt liv. Men jag förbehåller mig rätten att göra det genom någon annan. Det är det jag kallar att korsfästa köttet. Du bara backar på verser i Galaterbrevet så ska du se. 24 versen, 5 kapitlet. Det som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med alla dess lidelser och begär. Och det är ju lätt att man läser den versen och tror att jaha, jag så kristendom är någon sorts självplågeri då, ja. Och så börjar man lägga skorpsmulor i sängen för att sova dåligt, och man börjar på olika sätt skaffa tagelskjortor och sånt här. Man skaffar någon liten piska och slå på ryggen på sig med och så här. Det är ju en sorts galenskap som har dykt upp många gånger i kyrkans historia. Och sätten att plåga sig själv har ju varierat. Men själva tanken är ju helt uppåt väggarna. Det är detta att korsfästa sitt kött är inte alls att hålla på i avskildhet och plåga sig själv för att bli frommare. Utan det är faktiskt att ta steget in i gemenskapen med det som man skulle vilja hålla utanför gemenskapen i Kristi kropp. I Kolosserbrevet skriver Paulus lite grann om det här med den här fullständigt snurriga, falska fromheten som bara är en sorts självbedrägeri och självplågeri. Detta att man lägger krossat glas i morgonfilen och så här. Kolosserbrevet 2:16. Låt därför ingen döma er för vad ni äter eller dricker, eller hur ni iakttar högtider eller nymånar eller sabbater. Sådant är skuggan av det som skulle komma. Själva kroppen är Kristus. Låt er inte berövas segern av dem som hänger sig åt självförnekelse och ängladyrkan och som fördjupar sig i sina syner. De blåser upp sig med sina fåfänga människotankar och håller sig inte till honom som är huvudet och som försörjer hela kroppen och binder ihop den med leder och senor så att den växer som Gud vill. Om ni med Kristus har dött bort från de kosmiska makterna, varför beter ni er då som om ni levde i världen och underkastade er påbud som lopp li, smaka inte, rör inte? Det gäller ju saker som ska förbrukas och upplösas och är bara människors bud och läror. Låt vara att det kallas vishet eftersom det ser ut som fromhetsövningar, självförnekelse och späkningar, förakt för kroppens behov. Jag tycker så festligt när man kommer till Jerusalem. Inte minst när man kommer mitt i sommaren då. Stan är ju full av heliga män av alla slag. Alla religioner och alla riktningar och sekter och ska ju öppna filial i Jerusalem. Så där går ju alla sorters heliga män som sagt, och alla är klädda i svart. Det måste ju vara kokis i sommarvärmen och gå med alla de här svarta mantlarna och hattarna och pottorna och krukorna och vad det är de har på sig. Och nattsvart är det alltsammans. Och det tycker jag är en fantastisk bild av den mänskliga rättfärdigheten. Den klär sig svart. Det handlar hela tiden om att det där får du inte smaka på, det där får du inte göra, det där är farligt, du måste skära av en bit av livet här och en bit av livet där, och till sist så är det ingenting kvar mer än du själv. Och du var tråkigt. Det är människans rättfärdighet. Guds rättfärdighet är en vit klädnad. Den kommer inte genom att man skär bort och skär bort och skär av och snöper in och försnävar och förtränger och krymper ihop. Utan den kommer som en gåva som öppnar hela livet. Och gåvan är gratis och har ändå ett pris. Det låter ju konstigt, eller hur? En gåva som är gratis och ändå har sitt pris. Kamelen måste genom nålsögat. Porten är trång och vägen är smal som leder till livet. Och få är det som finner den. Och här står vi vid den trånga porten. Kristus har redan gjort oss till en kropp. Det är inte något vi kommer att bli, det är något vi är. Men vi kan välja, precis som två äkta makar kan välja att leva i öppenhet med varandra. Eller att hålla varandra utanför och aldrig släppa in varandra. Så kan vi välja att göra detsamma med Guds församling. Det innebär givetvis inte att man ska bekänna sina synder offentligt och springa omkring och ständigt tala med alla om vad dumt man har gjort. Men med någon. Någon gång ibland. När det behövs. Och principen är detta. Att de djupaste förvandlingarna vill Gud få verkställa på ett sätt i våra liv som gör att vi aldrig efteråt kan säga: jag klarade det. Utan vi ska ständigt verkligen vara djupt medvetna om att jag fick detta som en gåva. Det betyder alltså att förvandlingens möjlighet ligger i gemenskapens hemlighet. Och den i sin tur har väldigt mycket med lyssnande och inlevelse att göra. Öronen. Vi har inte mer enhet än vi är beredda att lyssna till varandra. Vi har inte mer äktenskap än vi är beredda att lyssna till varandra. Oj, vad många gånger jag har mött äkta par på väg bort ifrån varandra som kommit för själavård och kanske slagit sig ner, och så infinner sig den här lite spända stämningen: ja, vem av oss ska börja nu? Båda säger till varann: börja du. Nej, börja du. Nej, du kan väl börja. Ja, jag säger då den ene: jag börjar. Och så börjar han då, eller hon. Och man känner liksom hur luften tjocknar. Det är som om åskmolnet liksom bara växer och växer. Och pang, kommer blixten plötsligt. Nej, så var det inte alls. Det är helt fel det där. Och så är grälet igång. Och så kan man sitta på första parkett och lyssna till repris nummer 4711. Av ett gräl som har gått i många turer fram och tillbaka. Väl innuvade, nästan raspiga repliker. Man förundrar sig över att ingen hör vad den andra säger. Det har hänt att jag har stoppat ett sånt här gräl och frågat båda parter: tror du att din hustru säger det hon säger därför att hon vill rädda ert äktenskap, eller säger hon det bara för att hon vill platta till dig? Ja, jo, det är hon. Hon menar nog väl. Ja, det gör hon nog förstås. Tror du att din man säger det han säger därför att han vill rädda ert äktenskap? Ja, jo, det gör han säkert. Vet du vad det är han vill säga till dig då? Nej. Detta väl inövade gräl är en egendomlig teaterföreställning där man bara kan sina egna repliker. Det är väl konstigt. Vi har inte mer enhet än vi vågar lyssna på varandra. Vi har inte mer gemenskap än vi har förstått vad öronen ska användas till. Å andra sidan är det så att livet är en spännande upptäcktsfärd. Och ett av de stora och intressanta momenten i tillvaron är faktiskt att börja att lära sig använda öronen. I denna gemenskapens hemlighet ligger alltså bland mycket annat också förvandlingens möjlighet. Den djupa förvandlingens möjlighet. När man lyssnar till en annan människa, och då kanske framförallt till en annan människas förnedring, så tror jag det är viktigt att man är fri ifrån förakt i sitt innersta. Vi har talat mycket i humanismens århundrade om tolerans. Och toleransen är ju att inte döma på något vis. Gud lyssnar ju inte på oss i tolerans i den meningen att han säger att ja, det är hipp som happ, det spelar inte så stor roll vilket. Det gör det visst det. Kvinnan i Sykar springer in i stan och säger: kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Så mycket som de hade pratat om allt vad hon hade gjort i Sykar, så skulle man ju väntat att hon kom rusande och sa: kom och se en man som äntligen har pratat om något annat. Som inte börjar gräva i det här. Nej. Men de hade talat om vad hon hade gjort med förakt i sitt hjärta. Och han hade gjort det utan förakt. Så att vill du lära dig att använda öronen på ett sätt som kan bringa välsignelse till andra, så är det ett viktigt bönämne. Herre, lös mig från förakt. Därför att ju mer du är löst från förakt, desto mer kan du säga till människan: men detta är ju någonting som du behöver bekänna inför Gud. Och hjälpa den människan fram till bekännelsen på ett sunt vis. Och det känns bara naturligt och riktigt och bra. Men ju mer man liksom, som det ligger i luften, att du säger den repliken och tycker det att ja, det där var ju en förfärlig människa, då knyter sig ju allt sammans. Att vara ren ifrån förakt, det är att inbjuda människor till att ge ett förtroende. I Saltaren finns det en liten psalm som jag tycker mycket om, nämligen 123 psalmen. Den är lätt att komma ihåg, 1, 2, 3. Yksi, kaksi och kolme. Jo. Jag lyfter mina ögon upp till dig, du som bor i himmelen. Jag som tjänares ögon ser på deras herres hand, som en tjänarinnas ögon på hennes frus hand, så ser våra ögon upp till Herren vår Gud. Till dess han blir oss nådig. Var oss nådig, Herre, var oss nådig, ty vi är rikligen mättade med förakt. Rikligen mättad är vår själ med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt. Det är ett svårt öde. Det är bara lite förakt, säger vi, och vet inte vad vi pratar om. Det vanligaste ordet som i hebreiskan som översätts med förakt betyder att göra någon lätt. Göra någon osynlig, som Margareta är hon. Göra någon obefintlig egentligen. Vi griper så enormt djupt i oss. Förakt. Även självförakt. Vi kan behöva bli renade både från tendensen att förakta andra, liksom vi kan behöva en djup frigörelse från det förakt som andra har lagt över vårt liv eller som vi själva har lagt dit. För att kunna bli fria till att lyssna. Föraktet är ett stort hinder. Vi vill inte lyssna av rädsla för att någon ska säga något föraktligt om oss. Vi vågar inte förtro oss därför att vi är rädda att den som lyssnar ska börja förakta när han hör vad vi har att säga. Rikligen mättade vår själ med de säkras bespottelse, med de högmodigas förakt. Bespottelsen har den egendomliga egenskapen att om man har utsatt en människa för förakt, så kan man gå därifrån. Hon fortsätter att bespotta sig själv. Många som har blivit mobbade, många som har blivit så att säga hånade offentligt, föraktade på olika sätt, behöver få lösas ur vanan att fortsätta där plågoandarna slutade. Men vi lyssnar alltså inte i och för sig i tolerans i den meningen att vi säger att ingenting spelar någon roll, men vi lyssnar utan förakt för att hjälpa en människa att finna det som är sant och gott och rätt och leva i det. Så ska vi ta en annan aspekt på detta med att lyssna. Efesierbrevet 4, då är vi tillbaka i gemenskapens brev igen. Efesierbrevet 4 och 11. Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra det heliga mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Vi ska inte längre vara barn och låta oss drivas omkring av alla lärovindar, inte vara lekbollar för människorna som vill sprida villfarelse med sina bedrägliga påfund. Nej, låt oss i kärlek hålla fast vid sanningen och växa i alla avseenden så att vi förenas med honom som är huvudet, Kristus. Han låter hela kroppen fogas samman och hållas ihop genom att alla leder hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Paulus talar om ett ledarskap i församlingen och vad det ledarskapet i all dess mångfald har till gemensam uppgift. Det handlar om mognad. Intressant, säger vi. Vad vill det säga att vara mogen? Jo, säger Paulus, det ska jag förklara. Det handlar om att inte drivas omkring av alla lärovindar. Inte åka kana på alla trendteologier och uppfattningar och så här är det djurtankar som åker hit och dit. Utan att bli så stadig jord i sitt innersta att man kan själv bedöma vad som är sant. Det är mognad. Och det är förutsättningen för att vi ska bli kärleksmänniskor. Ty kärleken har sin glädje i sanningen. Och i ett sammanhang där man säger att allt är sant eller att sanningen inte finns eller att ja, det kan ingen veta, det som är sant för dig behöver ju inte vara sant för mig och ännu mindre för Nilsson och Pettersson och Svensson. Då har kärleken ingen chans. Då är det bara toleransen kvar. Men när vi blir förmögna att var och en urskilja sanningen, då får vi också förmågan till beslutsamhet och självständighet. Ty kärlek förutsätter självständighet. Kärleken är en självständig, fritt vald, beslutad handling. Osjälvständiga människor har ofta mycket svårt att älska. Och det kan man också se när man vänder på steken. Osjälvständiga människor har i regel väldigt svårt för att hata. De vet inte vad de känner när de har varit igenom en kris. Ty såväl det ena som det andra förutsätter en självständighet. I denna världen hemfaller vi ofta till tekniken att försöka åstadkomma gemenskap genom att ta ifrån folk deras självständighet. Och i det sammanhanget måste vi lära oss att se skillnad på självständighet och självsvåldighet. Här är det tal om självständighet, har det ingenting med självsvåld att göra. Att själv kunna förstå vad som är sant, det är förutsättningen för kärlek. En människa som själv kan pröva och förstå vad som är sant och som alltså är självständig i den meningen utan att vara självsvåldig. En sådan människa har förmågan att lyssna. Eller har åtminstone chansen. Det här är en förutsättning. På samma sätt som friheten från föraktets alla dimensioner är en förutsättning, så är självständigheten i denna mening också en förutsättning. Och det kan vi se och förstå när vi börjar studera människor som inte kan lyssna. Och man frågar, vad är all sin dag är det de har i öronen? Ibland möter man människor som lyssnar för lite och ibland möter man människor som lyssnar för mycket. Vi ska titta på bägge varianterna. Som regel när vi tänker på oförmågan att lyssna så tänker vi på en människa som verkar som om man hade pluggar av rostfritt stål i öronen. En sån där som aldrig hör på vad man säger, annat än för att utnyttja det för sina egna syften. Hur ska vi förstå den människans situation och dilemma? Jo, vi kan tänka ungefär så här, att all handling, allt vi ska göra och utföra måste föregås av ett beslut. Detta och detta är vad jag tänker göra. Och inte det där, och inte det där, och inte det där. Hur bär vi oss åt vi människor för att komma till ett beslut? Ty beslutet föregår handlingen och beslutet är den intressanta processen i sammanhanget. Hur gör vi när vi beslutar oss? Ja, i princip gör vi ju så här att vi samlar in alla fakta i målet så att säga. Vi väger dem för och emot och detta är nog bra och detta är mindre bra och det är kanske så här man skulle göra. Och nej, jag tycker nog att summan av alla överväganden pekar i den riktningen. Och så sätter vi oss i rörelse i den. Ja, det är så vi gör. Och då har vi egentligen gett oss in på ett omöjligt företag. Och det omöjliga i alla beslutsprocesser handlar egentligen om att vi aldrig kan veta vad det är vi inte vet. Om vi har alla fakta i målet så kanske det skulle vara tänkbart att vi fattade förnuftiga och förståndiga beslut. Men det är ju väldigt sällan som vi vet om vi har alla fakta i målet. Du kanske känner till 10 saker att ta hänsyn till. Men det beslut du ska fatta kanske egentligen kräver att du känner till 100 saker till. Och i bästa fall kanske du anar att det finns 10-20 saker som du borde ha ett hum om. Men du kan ju aldrig veta hur stor del av verkligheten det är som du inte känner till. Om inte annat så är ju framtiden alltid det stora exet i våra liv. Det som undandrar sig vår insyn. Beslutsamhet är ju egentligen alltid en orimlig grej. Har ni tänkt på det? Det är konstigt att det går så bra som det går. Och frågan är ju, hur i all världen står vi då oss? Vär vi oss då åt? Ni kanske vacklar ut allihopa efter det här och tycker det är att hjälp, jag vågar aldrig fatta ett beslut mer i hela mitt liv. Hur gör vi? Jo, vi använder en väldigt enkel teknik som filosoferna kallar för reduktionism. Vi tar den lilla kunskap vi har och så säger vi, det här är allt man behöver veta. Ja, men det kan du inte ha en aning om. Nej, det har jag ingen aning om, men jag bestämmer mig för att det är så. Och när jag nu vet allt jag behöver veta, så kan jag fatta mitt beslut. Och sen går det på räls naturligtvis. Vi klipper alltså av den okända delen av verkligheten och säger, den finns inte. Det var på det sättet vetenskapen avskaffade Gud. Forskarna sa det, det går ju aldrig att utforska verkligheten om vi ska ha med Gud i ekvationerna. Då kommer ju allting att flyta. Vi klipper av Gud istället, så är vi av med honom. Och sen kan vi bara gå loss på molekylerna och studera verkligheten. Så det här är en flitigt och ofta använd teknik. Pålitlig i alla väder. Kärleken är inget annat än könshormoner. Religion är inget annat än självbedrägeri. Och vad man har reducerat och krympt ihop verkligheten för att kunna hantera den. Politik är inget annat än att vilja. Eller politik är inget annat än att välja. Ja, det finns många varianter. Inget annat än. Verkligheten är inget annat än det jag redan känner till. Vi antar att du är kvinna och så kommer en karl och friar till dig. Och då finns det många kvinnor som drabbas av svår ångest. De tyckte om att karln flörtade ända tills dess han friade. För när han friade så infinner sig den stora våndan. Tänk om jag nu inte känner honom. Åh, vi har haft så trevligt och så underbart ihop. Men tänk om han är ett monster egentligen. Tänk om det finns ett monster runt hörnet, så att säga. Du som nu har din friare som ligger på knä framför dig med rosenbuketten i famnen och tittar trånande på dig och begär att få din hand för att lägga den i diskvatten, så att säga. Han kanske ser snäll ut, men vem vet om han inte är ett monster? Om du ska kunna svara ja på hans frieri, så måste du säga så här: han är ingenting annat än den person jag har lärt känna. Då går det. Vi krymper ner verkligheten till det vi har ljus över. Sen kan vi besluta oss. Det där märker man när man träffar människor som är verkliga handlingsmänniskor. Såna här som flyger upp och börjar göra saker innan man ens har hunnit säga första meningen. När rasar de iväg och sätter igång och börjar genast flytta på grejer och ta banklån och sånt här. De har ju den egenskapen när man lär känna dem, att de inte brukar som regel besväras av en mångfald av kunskaper. Utan de brukar ha en liten och ganska fyrkantig världsbild. Alla närvarande handlingsmänniskor får nu ursäkta, men ni får komma fram och banka på mig efteråt. Och de brukar inte vara så intresserade när de liksom väl befinner sig i accelerationsfasen. Och man kommer och säger, men vänta lite grann, det finns några saker till som du måste ta hänsyn till. Boom, säger det så de bort runt horisonten. De vill inte höra på dina modifierande små invändningar. Ty de säger som Archimedes, rubba inte mina cirklar. Ibland så träffar man ju å andra sidan välutbildade professorer som får nationalencyklopedin att blekna vid horisonten, så att säga. Det här som vet allt om allting, men som aldrig får ända nu vagnen, därför att de aldrig kan besluta sig. De sitter där ständigt och väger för och emot och om och kan tänka att, och vi måste gardera detta nu, och nu måste vi förutse den tänkbara möjliga eventualiteten, och så här, de kommer aldrig någon vart. Inte därför att de har för lite kunskap, utan därför att de har för mycket. Är ni med? Ja. Handlingsmänniskor är ofta dåliga lyssnare. Och det är ofta de som verkar som de hade pluggar i öronen av någon sorts ofrätbart material. De vill inte lyssna, därför att om de skulle börja lyssna skulle de tappa sin älskade handlingskraft. Å andra sidan möter man ibland människor som är grubblare. Det är de här som väger för och emot och aldrig kommer någon vart. En grubblare känns inte igen på det att han ägnar mycket tid åt att begrunda livet. Utan grubblaren känns igen på det faktum att han aldrig kommer till något. Han vänder och vrider på samma problem år ut och år in, men kommer aldrig till något resultat. Det är en grubblare. Nej, vi ska lyssna. Och nu menar jag så här, att handlingsmänniskan lyssnar för lite. Det är hans dilemma. Och därför så krockar han med verkligheten gång på gång. Och ibland har han ju fått upp farten ordentligt när verkligheten infinner sig i form av en bergvägg. Grubblaren däremot tenderar att lyssna för mycket och kommer därför aldrig till ett beslut. Och en bit av konsten att lära sig leva är att hitta en balans i det här. Och jag ska försöka beskriva hur jag menar att den balansen ser ut. När någon människa kommer och presenterar ett budskap för dig, alltså ungefär som jag gör nu, pröva för allt i världen allt jag säger. Svälj inte i blindo. Någon kommer och ger dig ett budskap. En beskrivning av verkligheten eller delar därav. Då har ju du din bild av den verklighet som exempelvis jag nu beskriver. Och konsten att lyssna handlar ju då om att du tar fram din bild och så lägger du den där. Och så lyssnar du in min bild tills du tycker att du har förstått vad det är jag menar. Och så lägger du den bilden vid sidan av din bild. Sen jämför du de två. Tills du kommer underfund med vad som är bäst i din bild och vad som är bäst i min bild. Och så kanske du får låta de goda bitarna ur bägge bilderna forma en ny bild som du gör till din. Nu är det där en process som faktiskt är ganska smärtsam. Det är alltid ganska smärtsamt att ha två bilder av verkligheten och inte en. Det kan man se på ungar som skelar. De får ju två bilder av verkligheten. Och det är så pass smärtsamt så att hjärnan automatiskt börjar undertrycka bilden från det ena ögat. Och för att inte ungen ska bli blind på det ögat så måste man sätta en lapp för det andra ögat. Det är som ungen omedvetet väljer att titta med. Det är jobbigt att ha två bilder vid sidan av varandra. Därför att då mister man handlingskraft. Handlingskraften är beroende på att vi har en liten enkel bild med klara, härliga konturer och jag vet precis hur det är. Då känner vi oss trygga, då har vi läget under kontroll, då har vi handlingskraft, då kan vi inbilla oss att vi har framtiden i våra händer. Det är så vi vill ha det. Det här med att vara medveten om att det finns väldigt mycket om verkligheten som vi inte har en aning om. Det är ett pinsamt och plågsamt tillstånd. Det värver vi oss alltid för. Därför vi riskerar att tappa handlingskraft. Handlingsmänniskan i synnerhet vill inte ha två bilder liggande till varandra. Men då blir man ju obeslutsam och då kan man ju liksom inte ge hjärnet. Så han tycker ju liksom bara att du stökar till ekvationen när du kommer med din bild. Han vill inte höra på den. Han förkastar din bild innan han ens har hunnit titta på den. För han vill inte ha det här smärtsamma tillståndet att handlingskraften tas ifrån. Sen har vi grubblaren. För honom är det minst lika smärtsamt att ha två bilder vid sidan om varandra. Men han förkastar inte den bild du kommer med, utan han förkastar automatiskt sin egen. Ja, den där, han är säkert mycket duktigare än jag. Han vet nog hur det ska vara. Och så slänger han bort sin egen bild. Och den människan förtrampar alltså, vad ska vi säga, självständigheten i sin personlighet. Han tar ständigt in en hel bild. Och så kommer någon annan och säger något annat, och då tar man in den bilden. Den tredje kommer och säger något annat, och då tar man in den bilden. Man blir alltså precis detta som Paulus talar, en som drivs hit och dit av vindkast i läror och trender och ideologier och filosofier och allt. Och samtidigt är detta så smärtsamt så att man ständigt blir sysselsatt med att grubbla. Vad är det här egentligen? Vad går livet ut på? Ibland åtföljs ju budskap med vad ska vi säga, uppmaningen att Gud vill att du inte är kritisk. Du får inte kritisera det här. Och med att kritisera får vi förstå detta, att inte bara pröva ett budskap utan att göra det under föraktets förtecken. Det är inte bra. Men det är verkligen bibliskt att du prövar utan förakt. Det är det vi kallar skilja på sak och person. Vad händer när man förbjuder en människa att pröva och säger du måste tro på det här, du måste ta in det här? För så här sägs det ibland i mer eller mindre öppna ordalag i kristenheten. Och jag har som själavårdare sett hur oerhört djupt man kan skada en människa när man gör så där. Jag har alltså lagt in människor på mentalsjukhus för akut psykos med hallucinationer och hela köret. Konstigt att det kan bli så. Nej, det är inte konstigt. Därför att man säger till en människa, din bild av verkligheten får du inte lov att kännas vid. Din livserfarenhet, dina uppfattningar, dina bedömningar, de måste du kasta ifrån dig. De, säger vi, är djävulens verk. Det kallar vi för tvivel. Tvivel är icke tillåtet. Var vänlig, känns icke vid det här. Istället är det den här bilden som gäller. Varsågod och ta in den och sätt tro till den. Då lär man en människa att faktiskt sluta lyssna. Det är egendomligt. När man mött människor som mycket tränats på det här viset, så förundrar man sig över att det är så svårt att få dem att lyssna. Och samtidigt kan man finna hur sådana människor liksom går rakt in i ett mörker av osjälvständighet. Det är en konstart att kunna använda öronen. Lika mycket som det är en konstart att vara koloratursopran och använda rösten. Det är ju fint. En öronkonstnär, har du lust att bli det? Det är ett stort och rikt liv. Det är ett äventyr som aldrig tar slut, som det står i en saga av Elsa Beskow. Har du en saga som aldrig kan ta slut? Hur ständigt kan man lyssna på andra människors liv? Och ständigt, så att säga, få ramarna för sitt eget liv vidgade. Det finns ytterligare en dimension i detta med att lyssna, som vi ska ta upp till sist. Och det är detta att när man ställer sina öron till förfogande, så löper man risken att bli utnyttjad. Du kan överhuvudtaget inte göra någon akt av kärlek eller osjälviskhet, eller vad vi ska kalla det, utan att löpa den risken. Många människor är väldigt skadade på lyssnandets område, därför att de blivit, ska vi säga, förslavade med samvetets hjälp. När vi börjar lyssna till människor, så ger vi dem också möjligheten att börja ge oss dåligt samvete. Och det finns ju inget som är så perfekt när det gäller att styra och kontrollera en annan människa som att ge dåligt samvete. Jag har ju mött många som vuxit upp i en god kristen miljö, som ändå var djupt präglad av maktkamp och kontroller. Och där det kanske började vara så här att pappa blev ibland rasande och smällde i dörrar och gapade och skrek och så. Men det var inte hela världen. Utan det som tog knäcken på alla, det var att mamma sen teg i 4 dagar. Tills alla fick så dåligt samvete som man krälade på golvet, villig att göra vad som helst för att få slut på eländet. Du kan inte erbjuda dina öron till din omgivning utan att också erbjuda ditt samvete. Ty inlevelsen sitter i samvetet. Och ska man kunna lyssna, så måste man själv verkligen leva i medvetandet om frälsningens gåva, detta att få ett rent samvete. Och att man i all sin ofullkomlighet gång på gång kan komma till Gud och be att han på nytt gör samvetet rent. Hebreerbrevet 9. Trettonde och fjortonde verserna. Om nu blod av bockar och tjurar och stänk av askan från en kviga helgar de orena, så att de blir rena i yttre mening, hur mycket mer måste då inte blodet från Kristus, som i kraft av evig ande har framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud, rena våra samveten från döda gärningar, så att vi kan tjäna den levande Guden. Väldigt många som går omkring med ett kroniskt dåligt samvete är förlåtna av Gud. De kanske till och med har bett Gud 1000 gånger om förlåtelse för samma sak. Var kommer då det dåliga samvetet från? Ja, det kommer inte ifrån Gud, utan det är ett mänskligt fenomen. Vi kan ge varann dåligt samvete. Vi kan till och med ge oss själva dåligt samvete. Därför är det ibland så att det dåliga samvetet inte bara kan åtgärdas genom att man ber varken Gud eller människor om förlåtelse, utan att man får anropa Gud om ett rent samvete. Och ska du ägna dig åt själavård, så måste du förstå det här. Ty det finns många situationer man kan komma i där man kan bli väldigt djupt anklagad. När en människa så längtar efter gemenskap med dig att önskemålet egentligen är att få äta upp dig, och du vill inte bli uppäten, och du har förpliktelser även mot andra, så att du kan inte lämna ut dig själv på det sättet, då kommer anklagelserna. Ska du kunna orka lyssna till en sådan människa för att hjälpa honom eller henne vidare ut ur hans mörker, så måste du förstå det här med samvetet. Att gång på gång anropa Gud om ett rent samvete, för att inte bli styrd och kontrollerad av ett orimligt önskemål. Utan kunna istället hjälpa personen till att leva så att säga ett verkligt förankrat liv. Det är ett stort och spännande fält det här med att lära sig använda öronen. Och förhoppningsvis har jag gett er vissa tankar att börja spinna på. Att du även, så att du i fortsättningen kan börja upptäcka lyssnandets villkor och lyssnandets möjligheter. Vi ska sluta med Lukas 16 kapitel. Berättelsen om den rike mannen och Lazarus. Du vet slutet, när den rike mannen ropar till Abraham att han ska skicka Lazarus till hans bröder. Lukas 16:27. Mannen sa: då ber jag dig, fader, att du skickar honom till min fars hus. Jag har 5 bröder och han måste varna dem så att inte de också kommer hit till detta plågornas ställe. Abraham sa: de har Mose och profeterna, de kan lyssna till dem. Mannen svarade: nej, fader Abraham, men om någon kommer till dem från de döda omvänder de sig. Men Abraham sa: lyssnar de inte till Mose och profeterna, då låter de inte övertyga sig ens om någon står upp från de döda. Konsten att lyssna handlar inte först och främst om att ha normal hörsel, utan det handlar om att ha en ärlig längtan efter att förstå vad den talande menar. Här talar man om människor som kunde lagen och profeterna utantill. De visste allt sammans, men själva innehållet hade gått dem förbi. De hade inte lyssnat, de hade bara hört. Nu ska vi be. Fader, det är gott att veta att du inte bara hör våra böner, utan att du faktiskt lyssnar till dem. Och att du är en inlevelsens Gud med en förståelse som går långt utanför vår egen. Du förstår oss bättre än vi gör själva. Och vi skulle vilja be dig att du lär oss att använda öronen på rätt sätt. Vi skulle vilja bli lyssnande människor, utan att för den skulle bli handlingsförlamade. Hjälp oss att inte kasta bort vår egen bild av verkligheten förrän vi har prövat det nya vi hör, jämfört med det gamla, och förstått vad som är från dig. Och lika lite som vi vill kasta bort vår egen bild, lika lite vi vill kasta bort det som sägs till oss. Utan att du hjälper oss istället att hålla bilderna sida vid sida tills det klarnar vad som är sant. Ge oss det måttet av självständighet. Ge oss det måttet av uthållighet. Ge oss den längtan efter sanningen som gör att vi inte springer genvägar i det här landskapet. Gör oss beslutsamma och handlingskraftiga. Men bevara oss, gode Gud, från att älska beslutsamheten och att älska handlingskraften som en avgud, så vi inte längre vill lyssna till något som rubbar våra cirklar.